den 13 juli 1996, Nordirland.
De senaste dagarnas upplopp har ökat klyftan mellan protestanter och katoliker på Nordirland. Men också misstron mellan politiker på båda sidor har vidgats, vilket innebär ett allvarligt bakslag för hela fredsprocessen.
Det fulla ansvaret för den senaste veckans oroligheter ligger på den brittiska regeringen. Den anklagelsen kommer nu från republiken Irlands premiärminister.
A state cannot afford to yield to force. A state cannot afford to be inconsistent. A state, a democratic state, cannot afford to be partial in the way it applies the law. And I'm afraid we have seen all three basic canons of democracy breached in this instance.
Från brittisk sida tillbakavisas kritiken som man anser utmanande och som måste få en lösning omgående.
Governments are friends. I like to believe that our individual ministers are friends and our countries are friends. We've always made progress when we're together and we've never made progress when we're apart.
Risken ökar allt mer för att IRA ska återuppta sin terror också på Nordirland. Farhågorna är att 1996 blir ett nytt svart år i provinsens historia, lika våldsamt som det år då oroligheterna bröt ut för 27 år sedan.
Den 15 juli 1996, 4 veckor kvar till det amerikanska presidentvalet.
Om inte död, så vad, undrar Amerika om Bob Dole. Även trogna initierade republikaner säger nu offentligt, han har inte en chans. Bill Clinton kommer att köra över honom i presidentracet i höst. I opinionsmätningar finns inte en uppmuntrande siffra för Dole. Hans enda chanser ligger i att Whitewater och andra skandaler verkligen blir till en fors som i sina virvlar drar med sig Clinton. Eller att skatter för väljarna skulle bli en stor fråga. Kritiker finner att allt vad Dole nuddar vid blir fel. Och hans ork räcker inte till, trots att han har lagt av den mörka gamla senatorskostymen och försöker tona fram ungdomligare och ledigare i bläser och utan slips. Men han tappar humöret och han mästrar. Ni ska se, sa en cyniker, att snart tar han en fight med moder Teresa. I sakfrågor missuppfattas Dole eller uppfattas rätt och allt vänds mot honom. När han visar aningen liberal syn i frågan om tobak sveper den in hela hans kampanj dag efter dag i en rökridå genom vilka hans goda sidor knappast skymtas. När han inom sitt parti finner en kompromissformel mellan motståndare och anhängare till fri abort blir båda sidor missnöjda. Och när han talar om amerikanens rätt att bära vapen uttrycker han förväntade åsikter. Ändå blir alla arga och ingen glad. Och när han tillfrågas om varför han tackade nej till att tala vid en stor ansedd medborgarrättsorganisations årsmöte, då sätter han foten i munnen och svarar, jag tror att de hade gillrat en fälla. Och partiarbetare som har svårt att få publik till hans framträdanden misströstar, om Dole skulle bli en bättre kandidat borde det ha hänt under de senaste 18 månaderna. Hans chanser minskas ytterligare när nu Ross Perots parti bestämt sig för att ge sig in i valstriden på allvar. Är det, frågar många, åldern som tar ut sin rätt? En kolumnist i New York Times skriver, i tobaksfrågan var Dole vid 72 års ålder visat att han är en generation äldre än den läkare som mest slagit larm om farorna. Och han är 80. Staffan Hemmersson, Washington.
USAs president Bill Clinton har ökat sitt försprång över motkandidaten i höstens presidentval, republikanen Bob Dole, enligt en undersökning som tidskriften Time och CNN har gjort. I mätningen får Clinton 53% av rösterna och Dole 38. Det är 9 procentenheter större försprång för Clinton än i motsvarande mätning för en månad sedan. Undersökningen visar också att om Texas-miljardären Ross Perot ställer upp i presidentvalet skulle det gynna Clinton, som då ytterligare skulle öka sitt försprång.
Den 15 juli 1996, Libyen.
De politiska oroligheterna i Libyen den senaste veckan reser nu frågor om landets opposition håller på att samla sig mot diktatorn Muammar Gaddafi. I tisdags dödades uppemot 50 oppositionella av livvakter till diktatorns son. Och igår visade libysk tv bilder från händelserna som inträffade i samband med en fotbollsmatch.
Det dröjde hela 5 dagar innan nyheten till slut presenterades i libysk tv. Och då gavs inga detaljer om hur upploppet börjat eller vem som dödat vem. Men enligt den statliga televisionen dog 8 personer i något som beskrevs som fotbollsvåld. Fast anonyma västdiplomater i Tripoli och exilkällor hävdar att många fler dödats. Minst 20, kanske uppemot 50 personer. Och att bråket i själva verket var en politisk protest mot regimen. En av diktatorn Gaddafis söner skulle ha beordrat sin livvakt att öppna eld mot demonstranter som ropade politiska slagord. Men uppgifterna är inte lätta att värdera eftersom ytterst lite opartisk information sipprar ut från Libyen.
Ja, nu vet vi ju inte så mycket om det eftersom rapporterna har kommit från exil-Libyer. Rätt så långt efter händelsen. Så därför kan man ju inte säga säkert om något samband med de övriga oroligheter som har förekommit i Libyen. Men under det senaste året framförallt har vi hört rätt mycket om olika upplopp och ganska militant opposition.
Bilderna som når väst visar visserligen alltid motsatsen, demonstrationer till förmån för Gaddafi. Men i år har det varit flera sammandrabbningar mellan oppositionen och polisen med dödsoffer som följd. Oppositionen består av olika grupper men mest aktiva är islamiska fundamentalister. Och det trots att Gaddafi själv ofta i väst beskrivits som just fundamentalist.
Det här är alltså ganska viktigt att se att Gaddafi representerar inte traditionell islam eller vad vi kan kalla för ortodox islam. Utan en form av reformerad islam med viss samband med faktiskt med Louis Farrakhan och Nation of Islam i USA genom att man har samma inspiratör, Rashad Khalifa.
Men den reformerade islamen då, har den någon anknytning bland folket?
Det är svårt att säga. Det finns ju också en annan islamistisk opposition, den som vi känner igen annars ifrån Nordafrika, av liknande typ som den i Algeriet och i Tunisien. Och det finns också i Libyen i motstånd mot Gaddafi.
Länge har Gaddafi anklagats för att stödja terrorism och Lockerbie-katastrofen 88 fick FN att besluta om vissa sanktioner mot Libyen. 259 passagerare omkom när ett Pan Am-plan exploderade över den skotska byn Lockerbie. Den libyska säkerhetstjänsten anklagas för att ligga bakom attentatet. Sanktionerna har stoppat flyget till och från landet och försvårat landets ekonomi, men inte på något avgörande vis. Olja kan nämligen Libyen fortfarande sälja.
Den libyska ekonomin har ju varit god och oljepengarna har till mycket stor del använts för att höja befolkningens materiella standard. Och det innebär att det finns inte samma underlag där för en social revolt.
Ryssland och president Jeltsins hälsa, 15 juli 96.
Så går vi vidare med nyheter om den ryske presidenten.
I Moskva kom ryktena idag igång igen om president Jeltsins hälsa.
Moskva idag. USAs vicepresident Al Gore ska möta den ryske presidenten Boris Jeltsin. Men Jeltsin kommer inte till mötet. Det ställs in och det har ånyo satt fart på spekulationerna om den ryske presidentens hälsotillstånd. Boris Jeltsin har tidigare vårdats för hjärtinfarkter. Bland annat i juni förra året då han ledde landet från sjuksängen och senare från ett vilohem utanför Moskva. I oktober tvingade en ny hjärtinfarkt honom till en 2 månader lång vila och hans kandidatur till presidentposten började ifrågasättas. så själva valdagen den 3 juli. Istället för att som väntat rösta i Moskva röstade en blek Boris Jeltsin i närheten av vilohemmet i Barvitsja utanför Moskva. Och idag kom meddelandet att den ryske presidenten tagit 2 veckors semester trots det avtalade mötet med USA:s vicepresident.
The answer to your question is I learned this morning that it would be postponed until tomorrow.
Den 15 juli 1996. Carl Bildt i Bosnien blir överkörd utav USA.
Freden i Bosnien, Daytonavtalet, är vårt projekt. Så ser amerikaner det. Men 2 månader innan fria hedliga val ska hållas i Balkanlandet är avtalet och freden på väg att falla i spillror. Främst därför att efterlysta massmördare och krigsförbrytare, president Karadzic och general Mladic, i strid med avtalet är på fri fot och dominerar politiken i sin ministat Republika Serbska. För att lyfta krigsförbrytarna från deras maktpositioner har USA idag kallat in en bankir från Wall Street för tillfällig brandkårsutryckning. Richard Holbrooke skickas i veckan åter till Balkan. Det var Holbrooke, som då var biträdande utrikesminister och Balkanexpert, som med buffeldiplomatiska metoder tvingade fram freden i Bosnien och belönade sig själv efteråt med att lämna diplomatin och gå in i bankvärlden. Han är just nu hos utrikesminister Christopher här i Washington för att få uppdraget preciserat. Att flyga till Belgrad och, citat, leverera ett mycket hårt budskap. Sannolikt är budskapet att de svidande ekonomiska sanktionerna återinförs om inte Serbiens president Milosevic, som startade krigen i det forna Jugoslavien, ser till att hans kumpaner Karadzic och Mladic lämnar scenen och förhindras att från bakom scenen dra i trådarna. Milosevic är under fredsavtalets klausuler, som han skrivit under, förpliktigad att samarbeta. Men, som det heter på det amerikanska utrikesdepartementet idag, han har inte levererat. Holbrooks brandkårsutryckning är, indirekt, en amerikansk snubba mot Carl Bildt, som i rollen som den höga representanten i Bosnien skulle undanröja krigsförbrytarnas politiska roll. Bildt har de senaste dagarna utsatts för nya tjuvnyp på ledarsidor i Amerikas mest prestigefyllda tidningar. Och han riskerar att i USA åtminstone få på sig den stämpel av passivitet som kom FNs högste representant i området i fjol, den japanske diplomaten Akashi, att bli en fiaskofigur. Staffan Heimersson, Washington.
Den 17 juli 1996. Ärlighet om gluten.
Ja, en tredjedel av den som man kunde tro glutenfria mat som har testats av Livsmedelsverket visade sig innehålla gluten, trots att den borde vara naturligt fri från gluten. Det visade Livsmedelsverket i en undersökning i förra veckan. Men familjer med glutenproblem får inte veta vilka produkter det är, för den listan hemlighålls av Livsmedelsverket.
Det finns inga konsumenter som läser innehållsdeklarationer så noga som glutenallergiker. Men det gäller förstås att deklarationen stämmer. Livsmedelsverkets undersökning visar att mat som naturligt inte borde innehålla gluten ändå gjorde det. I 20 av 68 fall, alltså nära en tredjedel. Kristina Svanberg i Uddevalla har en 12-årig son som är glutenallergiker. Kristina har känt till Livsmedelsverkets undersökning men fick nej de frågade efter varunamnen. Hon är förvånad över den här hemligstämpeln.
Nej, jag förstår det inte. För att det är vi som är drabbade av det som behöver veta vad det står i den. Jag tror att den var gjord för människorna, inte för företagen.
Det är många som vill veta varunamnen i Livsmedelsverkets glutentest. En av 300 svenskar är glutenallergiker, räknar man med. Statsinspektör Kerstin Jansson på Livsmedelsverket motiverar hemligstämpeln med att det bara rör sig om en kartläggning, inte en kontroll.
I det här fallet så var det här en grund för vidare åtgärder, och självklart ska vi se över våra rutiner med tillstånd och så här.
Men det är så att konsumenterna kan alltså inte räkna med någon hjälp från Livsmedelsverket i den här undersökningen?
Vi hjälper så mycket vi kan det här. Att lämna ut enskilda provresultat vet jag inte om det hjälper konsumenten.
sa statsinspektör Kerstin Jansson på Livsmedelsverket. Reporter Lars-Erik Backman.
Vi har beslutat att vi ska släppa de här resultaten om halten av gluten i olika produkter som vi har undersökt. Eftersom det verkar vara ett rätt stort allmänt intresse att få reda på detaljerna.
Totalt är det 20 produkter som på förpackningarna uppges vara helt glutenfria men som ändå visat sig innehålla gluten.
Men det är trycket från allmänheten som gör att ni nu har bestämt er för detta i alla fall?
Ja, vi måste alltid väga allmän intresse mot möjliga skador för de företag som är inblandade i det här.
Den 17 juli 1996, svenska fackföreningsrörelsen och socialdemokratiska regeringen på kollisionskurs.
God kväll. Samtidigt som Ingvar Carlsson ersätter statsminister Göran Persson på politikerveckan i Gotland går flera förbundsordföranden inom LO till hårt angrepp på den socialdemokratiska regeringens samarbete med Centern. Hårdast är kritiken från ordföranden i Svenska Elektrikerförbundet som hotar med att inte stödja Socialdemokraterna i nästa val.
De mest fackligt erfarna till och med börjar prata i termerna att ifrågasätta samarbetet med Socialdemokratiska partiet. Eftersom de kör över fackföreningsrörelsen och inte lyssnar på oss. Och vi kommer ju att resas krav på att vi helt enkelt ska lämna det Socialdemokratiska partiet och avbryta det ekonomiska stöd som vi ger till dem inför valrörelser. Man äventyrar samarbetet med de diskussioner och det hot som nu ligger om att ändra arbetsrätten.
Den före partiledaren är inte oroad över någon splittring mellan fack och parti. Ingvar Carlsson tog time in i politiken idag när han för första gången på länge mötte journalister igen i Visby. Hur splittrade är egentligen Socialdemokraterna?
Ja, det där har jag hört så många gånger så att...
frågan är kanske inte helt irrelevant.
Ja, men ett stort parti som har nära hälften av väljarnas stöd och naturligtvis måste rymma åsikter om en så snabb föränderlig värld som vi nu lever i. Något annat vore egentligen ganska hemskt. Det avgörande är, kan man vid kongresser komma samman och dra upp riktlinjer? Det gjorde man vid kongressen och jag upplever idag att det är ett mycket vitalt och starkt parti som är den politiska kraft som kan lösa Sveriges problem. Och inte bara svenska socialdemokratin utan den europeiska socialdemokratin där nu Labour kan komma i Storbritannien.
Men visst är det uppenbart för alla som kan se och höra att LO och partiledningen i många viktiga frågor drar åt helt olika håll.
Ja, och det är heller ingenting nytt. Och kanske också måste vara på det sättet. Det är så att den fackliga organisationen ska se till sina medlemmars intressen. En regering måste ta ett vidare ansvar och där kommer obönhörligen att uppstå då och då också i framtiden spänningar.
Det är stora viktiga sakfrågor, A-kassan, arbetsrätten och så vidare. Är det klyftor som går att överbrygga
det? Ja, det återstår att se om det till slut blir delade meningar. Det pågår en diskussion. Det allra bästa om arbetsrätten är ju om parterna löser den frågan.
Men LO skäller ju på regeringen nästan varje dag nu vad det verkar.
Ja, det är en del av detta är en synvilla därför att om man läser Tage Erlanders memoarer så var ju motsättningarna så starka att det landet till och med övervägde sin ställning som partiledare. Så det här är principiellt inget nytt. Men massmedia är mycket duktigare att bevaka den nu för tiden, det kan jag känna.
Den 18 juli 1996 i USA.
Ny allvarlig flygolycka i USA i morse. 228 människor tros ha omkommit när jumbojet exploderade strax efter starten från New York. Ja, och kväll. En jumbojet från flygbolaget TWA exploderade strax efter starten från New York tidigt i morse. Samtliga 228 personer ombord befaras ha omkommit när planet, en Boeing 747 på väg till Paris, störtade i havet. Om det var en bomb eller ett mekaniskt fel som orsakade explosionen är oklart.
De senaste bilderna från olycksplatsen visar bara små delar av jumbojetten utspridda över vattnet. Räddningsbåtarna ligger ännu kvar, men det finns nog inget hopp att hitta någon överlevande. Det har gått över 14 timmar sedan olyckan. Planet, en Boeing 747 tillhörande det amerikanska bolaget TWA, startade från New Yorks John F. Kennedy flygfält på väg till Paris med 228 människor ombord. En kort stund efter att planet hade startat rapporterar flera ögonvittnen att de har sett en liten eldslåga på den mörknande himlen. Det finns uppgifter om att personal i kontrolltornet skulle ha hört ett mycket kort nödrop. Strax efteråt skedde en oerhörd explosion och ögonvittnena såg två stora eldklot falla ner i vattnet cirka 15 kilometer söder om Long Island. De första nattliga bilderna av tragedin visade eldslågor av brinnande bränsle och flygplansdelar som gungade på vattnet. Bara några minuter efter kraschen var den första räddningsexpeditionen på plats.
When we got about halfway there in a boat, it was started to smell this real nasty smell, some kind of burning smell. And it was pitch black. There's no moon, there's no nothing. You can't see anything out there.
Experter från den federala polisens terroristenhet ska nu bland annat undersöka alla delar av planet efter spår av sprängämnen. Under dagen har allt mera börjat peka på att det inte är fråga om en olycka. Men myndigheterna vill ännu inte säga något om det kan ha funnits en bomb ombord på planet.
We don't have any indication at this point except that we will pursue with all the other agencies everything necessary to get to the bottom of it.
Flygfälten i Paris och New York fylldes av oroliga och sörjande. Under långa timmar var det många som inte visste med säkerhet om deras anhöriga fanns ombord på planet. Bland passagerarna fanns bland annat en skolklass på Frankrike-resa.
Olycka eller terrordåd? Svaren ligger här i spillror begravda på 40 meters djup utanför Long Island. Men även om det tar tid så kommer sanningen fram, hur obehaglig den än må vara.
Den 18 juli 96. Att ena Bosnien eller att få fatt krigsförbrytare, det är inte lätt.
Inför starten på den bosniska valkampanjen trappas nu jakten upp på bosnienserbernas ledare Radovan Karadzic.
Karadzic will not be on the ballot on September 14th. Of that, Carl Bildt and I are certain.
The man is on his way out, but we are not satisfied with the speed. The process must be speed up and must be more decisive and must be more clear. But I mean, he's going to end up in The Hague. I'm absolutely, totally convinced that that will happen.
Samtidigt hotade återigen bosnienserber idag att tillfångata och döda FN-personal om Karadzic grips.
Den 18 juli 96. Israel.
Israel kommer att följa de ingångna fredsavtalen som Israel har undertecknat tillsammans med PLO. Det beskedet gav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Kairo idag efter sitt möte med Egyptens president Hosni Mubarak. Det är första gången som Netanyahu besöker ett arabland sedan valet i maj.
First of all, a fulfillment of the existing commitments and then down the line of course the negotiations for a successful final settlement.
Att Netanyahu nu lovar att hålla ingångna avtal i en hel omvändning. Ett tecken på att fredsprocessen kanske kan fortsätta. Andra tecken på avsteg från den hårda linjen mot arabvärlden är att Israels utrikesminister Levi ska träffa Arafat nästa vecka.
I think the Palestinian issue, I'm sure that the heart of the whole problem of the Middle East.
Den 5 månader långa avspärrningen av de självstyrande palestinska områdena ska hävas, lovade Netanyahu. 10 000 palestinska arbetare ska åter tillåtas att komma in i Israel.
Our intention is to make life easy and to make an open economy, an open relationship rather than a closed one.
Trots den nya samtalstonen från Netanyahu idag finns många problem kvar för en lyckad fredsprocess. Israel har ännu inte lyckats uppfylla löftet att utrymma staden Hebron. Och så Mellanösterns hetaste fråga, staden Jerusalem.
en stad som både israeler och palestinier har anspråk på. Dagens möte visar att även den hårda linjens män måste inleda samtal i en fredsprocess, trots tidigare vallöften.
Bosnien, 19 juli 96.
Ja, Radovan Karadzic har idag lämnat alla sina poster i de serbiska delarna av Bosnien. Han har avgått som president och partiledare och har dessutom undertecknat ett dokument som förbjuder honom att i framtiden uppträda offentligt. USA:s medlare Richard Holbrooke har lyckats med det omöjliga än en gång.
Efter 10 timmar av hårda förhandlingar med Serbiens president Slobodan Milosevic var det klart. Karadzic lämnar sina poster. Han lovar att inte blanda sig i de kommande valen i Bosnien i september. Och nog så viktigt, han garanterar att han inte mer ska framträda i tv, radio eller tidningar. Något som Karadzic utnyttjat flitigt för att sprida sin propaganda i de hårt styrda bosnienserbiska medierna. Med dessa garantier kan valen i Bosnien äga rum den 14 september som det var tänkt. Och även Karadzics parti kan delta, säger chefen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE:s Bosnienansvarige Robert Froick. Efterträdare till Karadzic som partiledare blir Alexa Buha, en hängiven anhängare av Karadzic. President fram till valen kommer Biljana Plavsic att vara, nu vicepresident. Hon är en minst lika hårdför nationalist som Karadzic själv och genuint hatad av muslimerna.
Den 20 juli 1996, Kina.
I södra Kina fortsätter översvämningarna efter de senaste dagarnas skyfall. Översvämningarna är de värsta som drabbat Kina på 300 år. Över 2 miljoner människor har evakuerats från sina hem.
Stora delar av södra Kina ligger nu under vatten och i flera städer står vattnet 3 meter högt. De senaste veckornas våldsamma skyfall har hittills kostat över 700 människor livet och nästan 1 miljon bostäder är totalt förstörda. I Hunan-provinsen kämpar nu 5 miljoner människor, både civila och soldater, mot vattenmassorna i den mäktiga floden Yangtze. Med sandsäckar och presenningar försöker man stoppa översvämningarna. Vattnet har stigit 2 meter över den kritiska gränsen och det fortsätter att stiga. Läget är katastrofalt och det ser ut att ytterligare förvärras. Vägar och broar har spolats bort, odlingar har förstörts och närmare 2 miljoner människor har evakuerats. Från helikoptrar kastas mat, mediciner och båtar ner till de miljontals människor som kringskurits av vattenmassorna. Internationella hjälporganisationer, däribland Röda Korset i Sverige, sänder nu bistånd till Kina.
juli 96. Olympiska spelen i Atlanta, USA har börjat.
Nu har de olympiska spelen kommit igång och redan har Sverige fått en finalist. Det är Anders Holmers som simmar 200 meter fritt. Ni ser honom i ledning på bana 3. Här vinner han sitt hit och kvalificerar sig alltså till finalen som går i natt. Det var tidigt i morse som de 26:e olympiska sommarspelen i Atlanta i USA invigdes. Över 80 000 människor fanns på läktarna och 3,5 miljarder framför tv-apparaterna.
När det är OS-invigning finns det saker man inte får göra. Till exempel lämna paket ensamma i närheten av ett tv-hus som någon gjorde i natt i Atlanta. Det är så lätt att tro att det är en bomb, vilket det alltså inte var. Man får inte heller leka tv-reporter om man inte är det. Det gjorde den här tyske 800-meterslöparen. Och nu riskerar han därför att inte få vara med och tävla. Men annars händer nog mest sånt som både får och kanske bör vara med i en OS-invigning.
I declare open the games of Atlanta. celebrating the 26th Olympiad of the modern era.
Så kommer då svenskarna.
Och till slut var det bara en sak till för att fullborda invigningen. Den olympiska lågan. Som den här gången tändes av gamle boxningsvärldsmästaren Muhammad Ali.
Åh! Men alla fick ju inte plats på Olympiastadion såklart. Många i Atlantas förstäder ordnade egna OS-invigningar.
That's what America is all about. Coming together as one. We are made up of many people, different countries. So, and that's what the Olympics represent as well.
Men förbrödringen är inte enda skälet till att Decaturborna så helhjärtat sluter upp bakom OS. Ett OS som har enormt stor betydelse för hela den amerikanska södern.
I think it shows the rest of the world that we're not still picking cotton and shelling peanuts and drinking Billy beer. I think it shows that there's more here than what shows up on national television a lot of times.
Nordirland, 20 juli 96.
Nordirland har återigen skakats av kravaller. I staden Omagh arrangerade både protestanter och katoliker demonstrationer igår som slutade med kravaller. De här bilderna togs idag efter nattens bråk. Flera byggnader sattes i brand och flera människor skadades i upploppen. Bland människor i Belfast grusas förhoppningarna allt mer om att det kan bli fred någon gång.
Det mesta här i Belfast ser ganska lugnt och fridfullt ut faktiskt, som i det här protestantiska bostadsområdet. Men under ytan finns hatet och rädslan. Här bodde en katolsk familj till för en vecka sedan. De tvingades flytta härifrån, deras hem är utbränt. Deras förhoppningar om fred efter 18 månader av vapenstillstånd och lugn åtminstone är nu helt grusade. De är skrämda, borttvingade av sina protestantiska grannar. Så skrämda att de inte vill eller vågar ställa upp ens för svensk television.
Det var hoppet om att fredsprocessen skulle fortsätta som fick katoliker att börja flytta till protestantiska områden. Men de tog en risk, för alla vet att det finns militanta grupper på båda sidor. Vanligt folk, både bland katoliker och protestanter, är bara bedrövade.
It just could have cried, so it could. It was dreadful, honestly. It was really terrible. It was.
Fredens mur kallas den avspärrning mellan katoliker och protestanter som löper genom stora delar av Belfast. I själva verket är den en bekräftelse på en etnisk rensning av det slag som man talar om i Bosnien, även om läget på Nordirland inte är fullt lika illa. Till och med folk som forskar i konflikten gör jämförelser med Bosnien.
Well, I think the advantage here we have is that the warring factions aren't armies in any real sense and can't get access to the sort of weaponry that people got in Bosnia, and basically the British army and the security forces can hold the ring. We're not talking about a civil war, but we are talking about the possibility of quite a lot of communal violence. We won't go down the road to Bosnia basically because Britain has the capacity to impose order, if not peace, on this community.
Nej, någon riktig fred tror nästan ingen här i Nordirland att förhandlingarna som nu har inlett ska leda till.
I don't say that. I think they will, because there'll hardly be any peace in this country now. There might be sometime, but not in my time, I don't know. Might be.
Men om och när freden kommer till Nordirland kan det vara så att en total etnisk rensning redan är genomförd.
Den 24 juli 1996. Amerika klarar inte av OS-organisationen.
De olympiska spelen i Atlanta 1996 riskerar att gå till historien som spelen då inget fungerade.
Hettan hindrar många av de tävlande från att slå rekord inom sina idrottsgrenar och hela organisationen runt spelen har i princip bara fått kritik för sitt arbete, rapporterar vår utsända.
I framstegens förlovade land USA sitter kommentatorerna på vissa arenor och skriver ner resultaten själva för hand. Det datoriserade resultatsystemet rasar periodvis samman eller serverar märkliga uppgifter med felaktig stavning. Här får vi till exempel veta att häcklöparen Sven Nylander är en halv meter lång och väger 53 kilo. En anorektisk dvärg. Och trots att han är en veteran står det att han är en nykomling i OS-sammanhang. För dataföretaget IBM blir OS 96 en megaflopp om inte ett mirakel inträffar mycket snart. Och domen från en av de 112 ledamöterna i den internationella olympiska kommittén IOK är stentuff. Åtminstone så länge som han inte identifieras. Han är man och från Europa och säger helt sonika: "The whole thing is just a big mistake." Alltihopa är ett stort misstag. De många mötena inom IOK präglas helt av alla problem. Och alla är överens om att Atlanta inte var ett bra val, hävdar han. Affärsmännen drabbas också. Sam Kleins restaurang är nästan tom.
Business is now week expected this time of year. We had a plan for quite a few people along with quite a lot more business as far as dollars were concerned.
Många tycker affärerna går trögt. Turisterna är på arenorna eller i OS-parken som är som en enda stor vattenfestival. Och Atlantaborna stannar sannolikt hemma, avskräckta av hela kaoset i tunnelbanan och med bussarna. Det är varmt och irriterat och organisationen som till stor del bygger på 40 till 50 000 frivilliga, det vill säga gratis arbetskraft, fungerar uselt. Alice Petrén på OS i Atlanta.
Ja, bussarna kör fel, datasystemen pajar ihop fullständigt, vakterna är otrevliga. Det är bilden av de olympiska spelen i Atlanta. Det, klockan är 9:07 på morgonen där nu. Per Josefsson, Radiosporten, har råkat ut för några förtretligheter idag?
Nej, jag har inte hunnit än. Vi har nyss börjat jobba här, men du har ju rätt. Det är inte riktigt bra. Det är en hel del saker som inte fungerar och vi vill ju egentligen inte gnälla. Alltså, journalister, radio och tv-folk ska ju bara göra vårt jobb.
Men det verkar ju ändå vara årets, eller det verkar ju vara storyn från OS i Atlanta, det här att allting pajar.
Ja, det, allting gör ju inte det, men alldeles för mycket.
Berätta.
Ja, kan vi börja med transporterna. Det är ju viktigt att alla kommer till de arenor där man ska jobba eller till det här radio- och tv-huset. Och det gör man alltså inte på långt ifrån på utsatt tid med det transportsystem som arrangörerna har fixat. Det kommer bussar ibland, det går bussar ibland, men det är en lång väntan för folk.
Och resultatservicen funkar inte?
Nej, precis. Vi har alltså ett som så kallat sofistikerat datasystem där du ska hitta startlistor, du ska veta när tävlande och så vidare kommer upp. Men det är mycket bristfälligt.
Vad säger nu amerikanerna när man säger till dem att man trodde att de var världsmästare på organisation?
Alltså de ber väldigt mycket om ursäkt i de här mötena som jag är på, de här arrangörskommittén. De säger vi beklagar men vi fixar det här, imorgon ska allt vara bra. Men nu har vi hört det här lite för länge så nu tror vi inte på dem längre.
Och nu vill EBU, alltså den europeiska organisationen där dit radio och tv-bolag i Europa är anslutna, även Sveriges Radio. Ni vill ha tillbaka pengar nu?
Ja, alltså det har inte nämnts några summor och så vidare, men vi började med det som ett hot för att få ordning på allting. Men nu när det inte fungerar, nu kommer det säkerligen att ställas krav här i slutändan på en tillbakabetalning i alla fall av någon sum, någon form av pengar.
Så att även om det är bra idrottstävlingar så vilar ett drag av pinsamhet över hela tillställningen, är det så?
Ja, lite grann kan man säga att det är. Alltså Ja, det är stökigt. Det att många journalister, radio och tv-folk blir irriterade, det är inget bra för amerikaner. Och det återspeglas ju någonstans.
Per, det är bäst att du ser till att du inte missar någon av de få bussar som går nu. Per Josefsson, Radiosportens chef från Atlanta.
Den 24 juli 1996. Det handlar om barnpornografi.
Igår kväll i TV2 sa drottning Silvia så här om barnpornografi.
Om man har ändrat grundlag när det gäller anpassning till EU, måste man kunna hitta en väg att anpassa lagar så att små oskyldiga barn kan skyddas. Det kan väl inte vara så svårt. Samhället utvecklar sig, situationerna utvecklar sig, lagarna måste anpassa sig, det är det. Och det hoppas jag verkligen att man gör.
Birgit Friggebo, folkpartist ordförande i konstitutionsutskottet, är du glad över att drottningen på det här sättet försöker påverka lagstiftningen?
Ja, i och för sig har ju hon samma möjligheter som andra att uttala sig, men samtidigt så ska man ju vara medveten om vilket enormt genomslag det får. Det tycker jag visar hela den uppmärksamhet som jag nu har suttit hela förmiddagen med tidningar och radio och tv och kommenterat den här frågan.
Tror du inte att det var just det hon var då?
Vadå?
Medveten om vilket genomslag hon har.
Det tror jag i och för sig. Och det viktiga är ju att om hon gör några uttalanden att hon då har kollat av väldigt noga rätt i sak. Och jag tycker att på vissa punkter så kan man kanske ifrågasätta det.
På vilka punkter då?
Ja, hon säger att man måste kunna, i det här inslaget som du nu spelade upp, att det kan väl inte vara så svårt att anpassa lagen. Det är faktiskt ganska svårt, men framför allt, vi politiker håller ju på med det för att plocka fram det mest effektiva sättet att komma åt de här pedofilerna. Det är ju alla besjälade utav. Och vi har haft grundlagsexperter, vi har haft poliser inne, åklagare, jurister, de olika organisationerna, typ Rädda Barnen och annat, för att kolla av vilket är det mest effektiva sättet att ändra lagen.
Och där har du och drottningen olika uppfattning?
Ja, jag vet inte kanske riktigt vad hon har för uppfattning, för det är ju många detaljer, både vad gäller själva grundlagen i sig, där ju alla är överens om att vi ska ändra grundlagen. Det är det ena, och det andra är att när man väl har ändrat grundlagen så kommer man ha vanliga lagar som reglerar detta. Och där finns ju också en hel del detaljer. Det har man väl inte uttalat så mycket om.
Kurt Ove Johansson är socialdemokrat och vice ordförande i konstitutionsutskottet. Försvarar du också till sista blodsdroppen drottningens rätt att uttala sig i politiska frågor?
Ja, det är klart att hon i och för sig måste ha rätt att kunna få ge uttryck för uppfattningar. Men i princip så delar jag Birgit Friggebos resonemang.
Nämligen?
Ja, att man ska ifrån hovets sida vara väldigt försiktig när man ger sig in på den här typen av frågor som samtidigt är väldigt djupt politiskt kontroversiella.
Alltså, jag drar den slutsatsen att ni båda egentligen tycker men inte säger klart ut att drottningen borde inte ha sagt det här.
Ja, jag tycker i alla fall att man ifrån hovets sida ska vara oerhört försiktig när man uttalar sig såna här frågor. Och det är väldigt viktigt att man har bra rådgivare. Och hade man haft bra rådgivare så tror jag nog att de borde ha sett till att hon på vissa punkter kanske hade formulerat sig lite annorlunda.
Birgit Friggebo, en politisk fight med drottningen, vad skulle det innebära för en svensk riksdagsledamot?
Det beror nog på vilken fråga det gäller, men det är ju så att kungahuset är mycket populärt i Sverige, och det tycker jag att vi ska vara glada över. Men det är klart att om då en politiker har en helt annan uppfattning så är det nog lite svårt att agera. Samtidigt ska jag väl säga det att det är så etablerat nu att kungahuset inte har något inflytande över de politiska besluten. Att faran för när kungahuset uttalar sig för att de verkligen skulle kunna sätta makt bakom orden och få genomfört någonting som de talar om, den är ju väldigt liten i Sverige.
Kurt Ove Johansson, är du också medveten om de politiska riskerna som kan ligga i att gå emot kungahuset i en känslomässigt engagerande fråga där drottningen intar en populär åsikt?
Jag tror att det är väldigt viktigt det här att man inte ständigt och jämnt hamnar i sådana situationer där till exempel företrädare för de politiska partierna kommer i konflikt med till exempel kungen eller drottningen i olika sammanhang. Jag tror att det är väl en etablerad praxis att det är inget eftersträvansvärt. Men man måste ju vara klar över också ifrån hovets sida att om man ger sig in i de aktuella politiska stridsfrågorna, så då kan man ju mycket väl hamna i den situationen. Men den är, som jag ser det, absolut inte önskvärd.
Är det inte dags för ditt parti att damma av republikkravet i partiprogrammet?
Ja, vi har ju gjort en överenskommelse för väldigt många år sedan, och man kan väl säga att egentligen så har ju den uppläggning som man har haft i den här frågan, den har ju fungerat väldigt bra. Men då är det ju naturligtvis viktigt också att de som är aktörer, att de spelar de roller de ska spela.
Tack Kurt Ove Johansson och Birgit Friggebo. Drottningen satt i tv igår kväll och krävde ändring i grundlagen. Om drottningen framträder offentligt i en konstitutionell fråga, så är det inte fru Silvia Bernadotte som säger sitt hjärtas mening, utan det är kungahuset som tar ställning. Kungahuset gjorde det i akt och mening att sätta tryck på regering och riksdag. Den slutsats man måste dra är att om regeringen inte föreslår och riksdagen inte beslutar att kriminalisera innehav av barnpornografi, så saknar de kungahusets förtroende. Det finns en visserligen avlägsen men ändå likhet med Gustav V:s borggårdstal 1914 som ledde till regeringens avgång, vilket förvisso inte kommer att ske nu. Då handlar det om pansarbåtar, nu om barnpornografi. Men syftet var i båda fallen detsamma, att påverka den politiska processen. En demokratisk monarki som Sverige upprätthålls genom att folkviljan accepterar att det inte är ett förtroendeämbete att vara statschef. Han eller hon väljs inte vare sig direkt eller indirekt av folket, utan får uppdraget i arv enligt grundlagsfästa regler. I en monarki har statschefen inget ansvar inför folket eller deras valda ombud. Själva meningen är att det aldrig ska prövas om folket har förtroende för statschefens politiska åsikter.